Det är återigen Thanksgiving och den federala statsapparaten är fortfarande mirakulöst öppen. Det är enormt dålig stämning i kongressen och vår 45:e president och hans anhängare blir mer och mer rabiata. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 184, inspelat söndagen den 19 november i nådens år 2023. Och först och främst så är det nästan Thanksgiving. Nästa vecka är Thanksgiving. Faller den 23 november i år, ovanligt tidigt. Och jag var vid Costco, vår lokala Costco, min älskade Costco, fredagsmorgon klockan 11. Jag åkte förbi där på väg till ett ärende och det var packat, knökatjockt. Alltså i fredags klockan 11 på morgonen. Så det kommer att bli brutalt. För att jag och frun måste in till Costco för att köpa några saker att göra vår Thanksgiving på. Får stålsätta oss för det. Åkte också förbi ett Whole Foods som är lite grann som Coop för övre medelklassen. Och de har redan börjat sälja julgranar. Och jag antar i och med att de inte är idioter att de säljer dem därför att folk köper dem. Så folk köper alltså julgranar innan Thanksgiving. Det har ju varit så rent traditionellt att Thanksgiving, efter Thanksgiving kan man börja julpynta, inte innan. Det verkar som om de gränserna försvinner mer och mera. Våra grannar här i kvarteret har precis igår på lördagen julpyntade sina hem, så nu är det jul. Julen är här igen i mitten på november. Ja. Men Thanksgiving är i alla fall min favorithelg, min absolut favorit amerikansk helg. Jag har pratat om Thanksgiving tidigare, redan i avsnitt 8, när jag började podden för en hel del år sedan. Men i alla fall, min favorithelg, därför att det finns väldigt, väldigt lite krav. Det handlar om att träffa familj, att äta och umgås. Fantastiskt. Sen så finns det ju också Black Friday. Som jag ser när man tittar på internet att köpmännen försöker desperat få in Black Friday i den svenska kulturen. Vilket är intressant därför att det är ju inbyggt i Amerika, liksom att det är stora grejer. Men Black Friday självt blir mindre och mindre meningsfullt, utan det är liksom Thanksgiving-reor. Rent traditionellt, så innan internet, så var det ju att det var upp i ottan på fredagen. Och så stå i enorma köer och uppföra sig som ett djur i affärer för att lyckas få de här extra bra dealsen som de alltid brukade ha ett par av för att driva in folk till affären. Men numera, som sagt, det är internet, så nu är det Black Friday i över en vecka på internet ändå. Men en del går fortfarande till affären. Om du tittar på nyheterna på fredagsmorgonen så är det, jag tror att det är för många, så är det helt enkelt bara en tradition. Och som sagt, det är en familjehelg, det är en hemvändarhelg, så att väldigt många människor har tillbringat hela torsdagen tillsammans med sina familjer som man kanske inte träffar så mycket. Så att det kan vara väldigt skönt att ha en ursäkt att lämna hemmet i några timmar, misstänker jag. Men som sagt, hemvändarhelg, resehelg, träffa släkten. Så att de som har semesterdagar, som ska resa längre, som ska flyga framförallt, använder gärna några semesterdagar för att kunna flyga ut tidigare. För att flyga ut på onsdagen innan Thanksgiving brukar vara fullständigt kaos. Det är alltså hela systemet är maxat. Det är så många människor systemet kan hantera som reser. Så att det minsta lilla, om det blir storm, de stänger någon flygplats någonstans, så blir det fullständigt kaos. Och även om det inte blir några extra problem och det bara är en fråga om den rena volymen, så är det alltså mycket, mycket stressigt på flygplatserna. Så det är en väldigt, väldigt dålig vecka att flyga in till Amerika på semester om du hade tänkt göra det. Men jag misstänker också att det är svårt att köpa biljetter. Som sagt, väldigt, väldigt många ute och flyger, så jag misstänker att det blir väldigt dyrt. Men detta betyder ju också att det blir svårt att koordinera saker på jobbet. Vi får ju inte ledigt på måndag, tisdag och onsdag, utan det är bara torsdag och fredag som är rent tekniskt helgdagar. Men som sagt, väldigt många tar åtminstone onsdagen, kanske tisdagen. Och tar man tisdagen, så varför inte bara ta måndagen också, så kan man flyga ut på helgen och undvika de värsta köerna. Men det blir svårt att koordinera möten och sånt på jobbet den här veckan. Själv så gillar jag att sitta på onsdagen och titta på flygplatskaoset på tv. Brukar bli väldigt mycket med det. Och apropå flygplatser. Jag menar att resa, att flyga har ju blivit värre och värre och värre hela tiden. Och fler människor har ju fått sån här frispel på plan. Du har sett. Och nu en av de här människorna. Hon var ute och flög 13 februari 2022. Den amerikanska rättvisan tar lite tid på sig, men hon har nu dömts. Vad hon gjorde nu, hon hotade kabinpersonalen och vägrade utföra deras order, vilket är bryter mot federal lag i Amerika. Så hon har nu dömts till böter, $40,000 i böter och 3 år övervakad frigivning. Hon flög på ett plan mellan här Phoenix och Hawaii. Jag visste inte ens att vi hade direktflyger till Hawaii, men det är bra för oss. I alla fall, planet skulle flyga till Hawaii från Phoenix och tvingades då vända. Hur glad är man som medpassagerare när ens plan måste vända för att någon beter sig på ett sånt här vis? Och nu också under hennes övervakade frigivning. Om hon vill ut och flyga så måste det få auktoriseras. Vilket det inte borde. Hon borde inte få flyga någon gång, någonstans, tycker jag. Men i alla fall. Det finns alltså, det börjar bli konsekvenser för de här fullständigt skriande galningarna på planen. Och just, det är ju en enormt stor grej, Thanksgiving, för amerikaner. Och det är två saker. Om du gör en amerikansk sitcom som pågår i några år, så måste du varje år göra åtminstone ett Halloween-avsnitt och ett Thanksgiving-avsnitt. Det står inte i lagen, men det kunde lika gärna stå i lagen. Det måste göras avsnitt om Halloween och Thanksgiving. Och den traditionella maten är ju då kalkon. Och kalkon är ju, och den ska ju göras till deras hela kalkonen samtidigt. Inte fuska med att dela upp den så att det faktiskt kan bli gott, utan kör hela verket samtidigt. Och många, och brandkårerna varnar, som de gör varje år, vilket inte verkar tränga in hos en del människor. Därför att en del människor, framförallt då medelålders män som jag, vill väldigt gärna fritera kalkonen i olja. Du köper en liten tunna, fyller den med olja och värmer den. Och så i med kalkonen och fritera. Brinner. Det du tänder eld på ditt hus, något så hiskligt om du inte sköter det 100% rätt. Så om du själv får någon sorts amerikansk idé och vill fritera, jag varnar dig, fritera inte en kalkon i olja om du inte vet precis vad du gör. Vilket, och nu gav jag ju klartnäcknet till alla medelålders män som alltid anser att vi vet precis vad vi gör. Men i alla fall, kalkonen lagas hela och det är ju otroligt svårt. Det är ett stort lik som du bränner. Så att det blir alltid något som blir rått och alltid något som blir torrt. Om man inte ligger på stenhårt. Knepet, enligt de som kan det här, jag har aldrig själv försökt laga en hel kalkon. Jag vet inte varför jag skulle vilja göra det, utsätta mig själv för det, eller min familj för att äta det. Men det är alltså att ösa över spad hela tiden så att det inte ska bli torrt. I alla fall, Thanksgiving, gobble, gobble. Och som jag sa, vår statsapparat är öppen. Jag var, ska erkänna, mycket orolig för att den skulle stängas ner den 17 november. Men den nya talmannen Mike Johnson lyckades få igenom 2 stycken continuing resolutions. Varför inte bara en? Jag vet inte. De här reglerna i representanthuset, galen. Men i alla fall, statsapparaten är öppen. Till precis efter nyåret. Då börjar vi om med precis samma sak igen. Därför att vi har bara sparkat burken ner för vägen några meter. Men alltså, man får ge kredit där man ska ge kredit. Och nye talmannen Mike Johnson, han fick igenom det här, continuing resolutions, så att statsapparaten åtminstone inte stängdes. Hurra för det. Men hur lyckades han med det? Det sitter ju precis samma situation som Kevin McCarthy gjorde. Jo då. På precis samma sätt som McCarthy gjorde det. Genom att samarbeta med demokraterna. Demokraterna, som vi pratat om i tidigare avsnitt, är ju högt motiverade att hålla statsapparaten öppen. Vilket inte Freedom Caucus är. Men så Mike Johnson lyckades alltså få fram en continuing resolution som inte innehöll en massa ideologiska bomber som skulle sänka den i senaten och få Biden att vägra skriva under. Men vad vi inte har i de här continuing resolutions är stöd till varken Ukraina eller stöd till Israel. Detta måste nu förhandlas separat. Kommer säkert att gå väldigt, väldigt bra. Sen kanske du sitter och tänker nu, men fick inte McCarthy sparken för att han samarbetade med demokraterna? Kniv i ryggen, får inte vara talman längre. Jajamensan, jajamensan. Han gjorde alltså exakt samma sak som McCarthy fick sparken för. Men det är lite annat läge för Johnson. Han är ny och så är han inte allmänt lika hatad som McCarthy och har inte förrådigt och ljugit för sina kamrater under ett halvår eller 9-10 månader som McCarthy gjorde. Men antagligen så kan inte Johnson gå tillbaks till den här bäcken och få hjälp av demokraterna i januari. För Freedom Caucus är arga. De är jättearga. Och de mer centriska republikanerna, de är också jättearga. Både i senaten och representanthuset. Smockan hänger i luften. Ett exempel är representanten Tim Burchett från Tennessee. Han pratade med en journalist, intervjuades när Kevin McCarthy gick förbi bakom honom. Och Burchett klev då snabbt framåt. Enligt honom så slog McCarthy honom med armbågen i ryggen. I njurområdet tydligen. McCarthy, så att Burchett sprang efter McCarthy. Vad gör du? Vad gör du? Och McCarthy förnekade fullständigt detta. Han sa alltså att om jag armbågar dig i ryggen så kommer du att veta det. Och sen satte han sig med sina kompisar och försökte sticka sugröret i festisen. För att Burchett var ju en av dem som röstade mot McCarthy när han fick sparken. Och i senaten så var det ett hearing om någonting helt annat som hölls av Bernie Sanders. Sitter fortfarande i senaten och gör sina grejer. Och den republikanske senatorn Mark Wayne Mullen från Oklahoma har fejdat med Teamster-presidenten Sean O'Brien online. Ja, de här två vuxna männen, en senator och representanten för Transportarbetarförbundet har fejdat online. Så att Mark Wayne Mullen ville nu ha slagsmål med denna där direkt på stubärten. Och Mullen, fantastiskt nog, är en före detta mixed martial arts fighter. Om jag har förstått det här rätt. Men han ser ut som en man som har lyft en hantel eller två i sina liv, ska man säga. Sen är det också fantastiskt att han är från Oklahoma. Och man ska inte skämta om folk på grund av deras namn. De har inte gett sig själva sina namn. Han fick ju sitt namn. Han heter alltså Mark Wayne. Mark Wayne är två namn. Han heter det sammanslaget, Mark Wayne. Så, och det är som sagt, det är inte hans fel, det är hans föräldrar som har döpt honom. Antagligen. Om inte han har ändrat namnet någon gång i sin... Någon gång, man vet ju aldrig någonting. Men det är att heta Mark Wayne och vara från Oklahoma betyder ju att hans föräldrar ville att världen skulle veta att när Mark Wayne föddes så hördes en banjo i bakgrunden. Men Bernie Sanders fick alltså bryta upp det här och sa då, du är en senator, uppför dig som en. Så det är liksom, människor är väldigt frustrerade och människor som inte är särskilt begåvade från början är nu under press. Och apropå att vara under press, så vår 45:e president, herr Trump, det pågår ju rättegångar mot honom och dessa tar enormt mycket syre i amerikanska medier. Jag menar, det största mängden av syret går ju självklart till situationen i Israel och Gaza. Men även detta har mycket syre, hans rättegångar. Och framförallt så är det ju den här om fuskbedrägeri som pågår i New York just nu. Men jag pratar inte mycket om dem i podden därför att jag vill vänta tills liksom det är avslutat. Framförallt den här om bedrägeriet. Han har redan funnits skyldig. Böterna kommer att vara minst $250 miljoner. Och Trump-organisationen har redan fått företagsdödsstraffet. Så det är bara en fråga om hur mycket mer böter kommer de att få. Men mer om det lite grann senare. Men först och främst, från amerikanska medier vill ju väldigt gärna att det här ska vara en normal valkampanj mellan Trump och Biden. Och så de här juniorlaget på republikanska sidan som vill bli president. Eller vill bli republikanernas presidentkandidat. Vilket ju inte kommer att hända. Men amerikanska medier älskar att göra opinionsmätningar. Oj vad opinionsmätningar det ska göras. Och de här opinionsmätningarna är ju notoriskt opålitliga nu för tiden. Bland annat, och det här var ju, opinionsmätningarna visade ju 2015 att det fanns inte en chans att Trump skulle vinna. Det fanns inte en chans enligt opinionsmätningarna. Men här är vi nu. Men i alla fall, några av anledningarna till det här är då för att de får inte ringa till mobilnummer. Utan de får bara ringa till landlinor. Så att opinionsmätningarna numera, de som inte är helt online, vilket gör helt andra problem, är att det är alltså människor med landlinor som svarar när okända nummer ringer. Hur representativa är de? Men de försöker ju rent statistiskt självklart, det här är smarta människor, så de försöker att få det att fungera ändå på något sätt. Men som sagt, opålitligt numera. Och det var en mätning som gjordes som visade dåligt för Biden. Enligt den här opinionsmätningen, om det skulle bli val idag så skulle Trump vinna över Biden. Vilket ju inte är omöjligt, fantastiskt nog. Och detta ledde ju till panik ur flipp på vänstern. Oj, vad det tycktes och tänktes om detta. Och oj, vad det skulle hittas på, vad saker som demokraterna kan göra och vad demokraterna inte kan göra och vad som ska hända och bla 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 bla. Många, så väldigt många pixlar dog på grund av detta. Alltså en opinionsmätning om en hypotetisk situation ett år från nu. Och rent historiskt, den här sortens opinionsmätningar ett år ut från valet är fullständigt meningslösa. Det finns ingen anledning att överhuvudtaget göra dem. Sen kan man ju säga att opinionsmätningar rent allmänt är oftast inte särskilt sunda för demokratin. Men amerikanska media vill väldigt, väldigt gärna göra detta till ett horse race. Alltså, vem är inne? Vem är ute? Vem är i startelvan? För att det är problem för amerikanska media. Amerikanska media har ju haft problem i många år. Profiterna går ner och medieorganisationer dör. Vilket jag tycker är väldigt tragiskt. Jag tycker att media är otroligt viktigt för ett informerat folk. Är grundbulten i en demokrati. Men i alla fall, tittarsiffrorna har gått ner väldigt mycket sen Trump-åren. Som ju var rekordår för amerikanska medier. Framförallt tv. Kabel-tv. Så tittarsiffrorna är ner. Så de vill väldigt gärna hitta på saker som ska få dig att klicka och läsa. Och att bli arg och upprörd är det bästa sättet att göra det. Så att dra på stenhårt med en opinionsmätning om hur det kanske kan gå om ett år är ett sätt att göra det. Och det är, den gör ju ingen något bra med detta. Och det finns en journalistikprofessor som är lite, han är väldigt känd i de kretsarna. Jay Rosen. Och han har sunt nog sagt att grejen är att amerikanska media måste, vi befinner oss i en krissituation. Vi måste prata inte om oddsen utan om vad som står på spel. Vilket amerikanska medier har väldigt, väldigt svårt att göra. För det är så inprogrammerat att prata om oddsen. Och den här stora rättegången om bedrägeri som pågår just nu, den tär uppenbarligen på Trump. Det är ju alltså, som sagt, redan befunnits skyldig. Det handlar nu bara om böterna. Och hans äldsta söner och hans dotter blev tvingade att vittna. De är ju inblandade i Trump-organisationen. För han skrev ju över Trump-organisationen på dem när han blev president. För att undvika att någon skulle tro att det fanns korruption. Korruption, nej. Nej, 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 nej. Han har inget med Trump-organisationen att göra nu. Hans barn tar hand om den, så det, nej, 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 nej. Hela idén att både utländska och inhemska människor som ville prata med honom, ville få tillgång till honom, skulle hyra ut hela våningar på hans hotell så att han skulle mötas med dem. Nej, 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 nej. Störtlöjligt. Jag tänker alltid på Jimmy Carter, som alltså när han blev president sålde sin jordnötsfarm i Georgia så att det inte skulle finnas någon form av korruption. Carter, för övrigt, lever än, är väldigt gammal nu, har varit i hospice i flera månader nu. Och hans fru, Rosalynn, är nu också i hospice med honom. Så det verkar som om de kommer att lämna jordlivet i ungefär samma tid som det ser ut nu. Och de här två, jag slog upp detta. De gifte sig 7 juli 1946. Så det är ett äktenskap. Men alltså, i den här rättegången, barnen fick vittna. Men trots alltså att Eric, Don Jr. och Ivanka var chefer för organisationen. Så du kommer att bli förvånad, mycket förvånad, mycket förvånad. De hade ingen aning om någonting. De kom inte ihåg något. Han hade sett något, visste inget i vittnesbåset. Så det var nog inget roligt för dem att vittna. Och det kan man inte säga annat, att det är synd för dem. Men som sagt, just den här rättegången, den går ju in i kärnan av hans självbild. Att han är en superframgångsrik affärsman. Och den här, bevisen som har framkommit i den här rättegången visar alltså att han har ljugit ohämmat och ohejdat om värderingarna på hans fastigheter hela tiden. Vilket alla visste redan, men i alla fall. Så den här, att det är jobbigt nu, det visar sig då bland annat på hans Truth Social, hans X-klon som han driver. Truth Social, för övrigt, De har tydligen förlorat, gått i förlust med 75 miljoner dollar på något sätt. Jag vet inte riktigt hur man går i förlust 75 miljoner dollar på att driva en liten server. Men det kan man tydligen på något sätt. Han postade på Truth Social på Veterans Day. Och detta är översättning av MIG och DeepL. Han är svår att översätta. För att hedra våra nobla veteraner på Veterans Day lovar vi er att vi ska utrota kommunisterna, marxisterna, fascisterna och de radikala vänsterskurkarna som lever som ohyra inom gränserna för vårt land, ljuger, stjäl och fuskar i val och gör allt som är möjligt, lagligt eller olagligt, för att förstöra Amerika och den amerikanska drömmen. Hotet från yttre krafter är långt mindre olycksbådande, farligt och allvarligt än hotet inifrån. Trots hatet och ilskan hos de radikala vänstergalningarna som vill förstöra vårt land kommer vi att göra Amerika stort igen. Alltså, make America great again. Och det här var ju något. Det här var ju något att lägga ut på internet. Och många av oss zoomade in på just ohyra. Vermin. Ohyra var ju vad Hitler och nazisterna kallade de som de inte gillade. Så det här är väldigt, väldigt fascistiskt språk. Och han fick ju då lite pushback på detta. Och här är vad en talesperson hade att säga efter att då Trump hade anklagats för att ha kallat människor för ohyra, vilket han gjorde. Talespersonen, citat. De som försöker göra det här löjliga påståendet är helt klart snöflingor, snowflakes, som griper efter någonting eftersom de lider av Trump derangement syndrome och hela deras existens kommer att krossas när president Trump återvänder till Vita huset. Vilket också är väldigt normalt. Sen om man vill bara ge dem benefit of the doubt, så kanske den här talespersonen meddelade att deras existens kommer att krossas, alltså att de rent mentalt kommer att krossas om man vill försöka ge dem så mycket benefit som man kan. Men han har också sagt att åklagaren Jack Smith kommer att sättas i mentalsjukhus om Trump vinner 2024. Mentalsjukhus. Har du? Han vill också nu sätta papperslösa invandrare i läger. Läger för papperslösa. Visst. Och det ska deporteras. Oj vad det ska deporteras. Så att det här är ju normalt och bra kan man väl säga. Så vad säger medlemmarna i partiet som han leder och är de facto presidentvalskandidat för? Jo då, de flesta säger inte något, inte dugg, inget. Men de som säger något har bara stöd för honom. Bara stöd. Och det verkar också som att han har börjat få mer och mer. Han är inte riktigt lika skarp mentalt som han brukade vara. Och ja, han har sagt, och grejen är ju, och det här är samma sak när det harvas om att Biden är gammal. Om du ständigt är framför kameror och ständigt talar, du kommer att säga fel ibland. Och ibland kommer du att få lite hjärntilt. Det är fullständigt normalt. Men det finns ju nivåer för allting. Han har bland annat sagt saker som att han kommer att slå Obama i valet. Han är alltså. Han har själv, eller någon av hans talespersoner har sagt att vad han menar är att han tror att Obama egentligen styr ur kulisserna. Mm. Så har han också sagt att om inte han blir president så kommer det att bli andra världskriget. Vilket ju vore tråkigt. Men alltså om du lyssnar på hans tal nu och jämför med intervjuer från 80- och 90-talet. Han kunde hålla mycket. Han kunde prata mycket längre meningar, han kunde hålla igång en tankekedja mycket mycket längre. Det är väldigt kort och det är väldigt... ja, det var ju som den här komikern Sarah Cooper som gjorde... Kommer du ihåg henne? Hon gjorde ju videor där hon är en ung svart kvinna. Så hon gjorde videor där hon låtsades prata över hans tal. Och de var ganska chockerande just för att jag tror att det finns någonting att se henne prata med de här med hans ord är alltså att det tvingar dig att lyssna, det får hjärnan att stanna. I vanliga fall så kan typ man stänger av hjärnan. Ja ja, det är Trump, bla 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 bla. Men när du tvingas att verkligen lyssna, det är ganska chockerande hur illa sammanhängande han har varit ganska länge. Men som sagt, lyssna själv. Som Fox News gillar att säga, we report, you decide. Men trots allt detta så är det alltså 30% av amerikaner älskar honom. Tycker att han kommer att bli en fantastisk president. Var en fantastisk president, kommer att bli en fantastisk president. Och de som älskar honom har en plan. Själv så pratar han mest bara om all hämnd som han ska utföra mot alla de som har gått emot honom. The haters and the losers. Alla ska straffas när han blir president. Han har i princip pratar inte om vad han vill åstadkomma för folket, utan det är hur han ska straffa människor. Och problemet var ju när han var president så visste han inte vad han gjorde. Så han anställde då, åtminstone i början, ganska normala stabsmedlemmar. Hans administration var ganska normala republikaner som trodde på lagar och förordningar och regler och försökte säga till honom att nej, du kan inte göra så här. Det här går emot reglerna, det här är emot lagen, det här är bla bla bla, allt sådant. Men under tiden, under resans gång, så böt han ju ut dem mot mer extrema lojalister. Och vad han vill göra nu är att komma in med en armé av lojalister. Därifrån sajten Axios. Tidigare president Trumps allierade förhandsgranskar ideologierna hos tusentals potentiella fotsoldater som en del av en aldrig tidigare skådad operation för att centralisera och utvidga hans makt på alla nivåer i den amerikanska regeringen om han vinner 2024. Detta är alltså enligt rapporterna upp till 54 000 lojalister som alltså ska vara redo att ta över dag ett. Och den här planen, hans auktoritärt klingande plan, kallar han för Agenda 47. Alltså när han blir den 47:e presidenten. Men den stora planen för alla de här lojalisterna, för kom ihåg, Trump i grund och botten, enligt vad vi kan se, han är liten. Han kan inte tänka riktigt stort. Och det var ju också någonting som gjorde det svårt för honom när han var president. Att han fortfarande tänker som att han måste fatta alla beslut. Och han har en väldigt liten stab med människor som han litar på. Istället för hela statsapparaten. Men detta är alltså en del av då Project 2025. Som organiseras av Heritage Foundation, en extrem höger think tank, tankesmedja. Så man kan tänka på det här som ett övergångsteam som ju alla presidenter har. Som satts i rörelse flera år i förväg. Och detta är ju självklart otroligt skrämmande. Därför att om han blir invald igen och han har en bunt med lojalister att kalla på och att han vet vilka människor han kan lita på att hjälpa honom, så kommer det att gå väldigt, väldigt fort. Men det positiva är ju att de här människorna finns nu på en lista så vi kan hålla ögonen på dem. Men vi har också, jag hade inte tänkt på detta tidigare och jag vet inte, Jag vill inte vara konspirationsteoretiker. Men vi har alltså den här situationen i senaten där alltså en senator kan blockera utnämningar. Och som vi pratade om förra avsnittet, Tommy Tuberville från Alabama, han blockerar militärer, blockerar officerarnas befordringar. I just J.D. Vance, människa som på något sätt har lyckats bli senator, han blockerar alla utnämningar till justitiedepartementet. Och Rand Paul blockerar alla utnämningar till utrikesdepartementet. Så att det är väldigt mycket blockeringar just nu. Och om du inte kommer ihåg de här, som sagt, Tuberville, före detta football coach. Och J.D. Vance, han skrev ju Hillbilly Elegy. Det var hans början på hans karriär, kan man säga. Om att växa upp som fattig vit i Appalachia. Och så jag läste den när den kom ut. Jag tyckte den var ganska bra. Och den blev ju sen en film med bland annat Meryl Streep. Och det var tydligen jag har inte sett filmen, men tydligen så var det Meryl Streep i full Oscar-mode. Mycket skrik och gråt. Jag tror hon vann en Oscar för den också, men jag kan ha fel om det. Rand Paul har jag pratat om tidigare. Han är sån här som ingen tycker om. Han som alltså lyckades bli påhoppad av sin granne i den fina villaförorten för att han är så pass jobbig. Och apropå J.D. Vance, det kommer en biografi om Mitt Romney, den amerikanske senatorn och före detta presidentkandidaten, republikanen, där han säger, citat, jag vet inte om jag kan förakta någon mer än J.D. Vance. Och det måste man säga, Mitt Romney umgås med en massa synnerligen otrevliga typer. Så att J.D. Vance har lyckats bli nummer ett på hans lista är ganska fantastiskt. Men så varför håller de på med de här blockaderna då? Jo, Tuberville som vi har pratat om, abort i militären. Alltså att Amerikas väpnade styrkor, om en soldat blir gravid och behöver vård för detta, eller en abort, så betalar amerikanska militären för att flyga dem till stat där det är lagligt, ifall denna soldaten råkar befinna sig i en stat där det är olagligt. Tycker han är väldigt fel. Han fick också förklara sig lite extra nu, för att väldigt många människor är väldigt putta på honom. Och han har, och detta är också en sån här fantastisk sak, den här epistemologiska kollapsen som extremhögern arbetar i. Just att de har övertygat sig själva om att abort i stater där aborter är lagliga, så är det lagligt med aborter efter födseln. Mm. Tänk på det. Abort efter födseln. Vilket alltså är annars känt som mord. Men det har de övertygat sig själva om, att alltså att kvinnor går igenom hela sin graviditet, föder sitt barn och mördar sen sitt barn i kallt blod. Det är vad de tror händer. Detta är vad Tuberville tror händer. Men de andra då? Varför gör de så här? Jo då, Vance blockerar utnämningar till justitiedepartementet för att han är upprörd över att justitiedepartementet gör utredningar om Donald Trump. Får man inte göra. Och Paul, han kräver, och detta är så fantastiskt, att Biden-administrationen ska släppa dokument relaterade till, är du med? Covid-19. Covid-19. Vart kommer covid ifrån? Han är fortfarande kvar där i sitt mentala liv. Men så alltså Tuberville, Vance och Rand, detta är anledningarna som de säger att de blockerar de här nomineringarna. Men det kanske till och med är sant. Men det kan ju också vara så att de har i bakhuvudet att visst vore det trevligt för min hjälte i livet Donald Trump om det finns en massa öppna poster när han blir president. Poster som han kan fylla med lojalister. Alltså militären, justitiedepartementet och utrikesdepartementet fyllda med Trump-lojalister. För att detta fungerade ju bra för senator Mitch McConnell när han blockerade Merrick Garlands utnämning till högsta domstolen. För annars hade ju Trump fått tillsätta 2 domare till högsta domstolen istället för 3. Och det var ju också fantastiskt, något av det mest cyniska jag någonsin har sett. När Mitch McConnell, som argument för att Merrick Garlands utnämning inte ens skulle debatteras i senaten, var att det var ett valår. Och att det borde ju hållas ett val först. Vilket då demokraterna satt där och sa, ja, nu har du fel, men ja, det är väl lugnt. Hillary kommer att vinna, så det spelar väl ingen roll egentligen. Så blev det inte. Och sen så tillsatte han Amy Coney Barrett 3 veckor innan valet. 3 veckor innan valet. Fantastiskt. Men det händer en massa andra saker. Alltså Dobbs beslutet av högsta domstolen, som alltså utsedda av Donald Trump. Hunden fångade bilen. Så efter det här beslutet så är många människor, framförallt kvinnor men även män, är väldigt upprörda över att de här rättigheterna till att kontrollera sin egen kropp har tagits ifrån halva befolkningen. Så aborträtt stod på schemat i flera stater nu under valen, för att det är alltid val i Amerika. Framförallt varenda november så är det val någonstans. Resten av året så är det också små val lite överallt. Amerika älskar att ha val. Men aborträtten stod på schemat i flera stater och vann med förkrossande majoritet. Förkrossande. Här är från National Public Radio. Aborträttsanhängare vann en omröstning i Ohio och den demokratiska guvernören i det rödbetsfärgade Kentucky behöll sitt ämbete genom att kampanja om reproduktiva rättigheter och utmåla sin motståndare som extremist. Alltså, de höll en omröstning i Ohio om ifall rätten till abort skulle inskrivas i delstatens konstitution. Och det blev överväldigande ja. Den ska inskrivas i delstatens konstitution. Samtidigt så vann en demokrat en ledig plats i Pennsylvanias högsta domstol efter att ha kampanjat på sitt löfte om att upprätthålla aborträtten. Demokraterna tog full kontroll över Virginias delstatsförsamling och har nu alltså blockerat republikanerna från att kunna införa nya abortrestriktioner. Och gav deras guvernör Glenn Youngkin ett nederlag. Glenn Youngkin är alltså republikan och han kampanjade på att om han kunde få med sig resten av delstatsregeringen så skulle han införa en massa förbud mot abort. Och så blir det alltså inte nu, just nu i alla fall, i Virginia. Youngkin är intressant också, han är en sån här människa som våra tyckare och tänkare och kunnare om politik, de har ju sökt desperat. Därför att det är också någonting som har tagit upp en del syre i media, är de här farsartade presidentvalsdebatterna som republikanska partiet har hållit på med. Och jag säger farsartade, för hela grejen är att du har en debatt och han som är er kandidat, så det är redan klart. Trump är republikansk presidentkandidat. Det är klart. Så att då, ha de här befängda debatterna som Trump inte ens är med på. Varför skulle han åka dit och prata med de här människorna? De är förlorare. Men i alla fall. Det här gänget har nu visat sig alltså vara, ja, inte bra. Det är inga starka kandidater alls. Så det måste ju finnas någon annan. Så de har nu letat donationer. De som ger pengar till republikanska partiet som är mot Trump, som vill ha en annan kandidat. Varför vill de ha en annan kandidat? Därför att republikanska partiet har förlorat allting sedan Trump blev deras chef. Glenn Youngkin dök upp ur dimman som den nya generationens president för republikanerna. För han är lite mysigare. Han har alltid en sån här täckjackeväst. Jag vet inte vad det heter på svenska. Jag vet knappt vad det heter på engelska ens. Men de här västarna som alla i Silicon Valley hade ett tag där. Om man ska vara en tech bro så ska man ha en sån här täckjackeväst. Helst tror jag från Patagonia. Var det hippa märket. I alla fall, sån är Youngkin. Alltså, lite grann som Mike Johnson. Lite mera gymnasierektor-vib. Lite mera avslappat. Inte tugga fradga. Så han sågs där alltså nu av intelligensian som det republikanska partiets framtid och en framtida president. Det ögonblicket är över nu. Och även i lokala val som inte var direkt kopplade till abort så gick det bra för demokraterna. Till exempel då school boards. Det var ju så enormt mycket väsen om school boards under den här idiotins höjdpunkt. Woke. Det finns en organisation som jag inte har pratat om, tror jag inte, som heter Moms for Liberty. Det är ytterligare en sån här AstroTurf-organisation som är kvinnliga fascister i princip. Varför inte bara säga som det är, kvinnliga fascister? Som ju självklart då vill förbjuda böcker och du ska inte få prata om homosexualitet och det vanliga som är så otroligt tröttsamt. Och farligt. Men det gick inte. Det gick dåligt för dem i det här valet. Så att flera school boards i swing states har nu alltså då demokratisk majoritet. Och jag hoppas verkligen att vi kan begrava woke nu. Att hela den kulturkrigsfronten kan läggas ner. Det verkar till och med som att Ron DeSantis, som ju var nummer ett på woke, har lagt ner det här. För att det fungerar inte. Det får inte ut väljare till valurnorna och alla är trötta på det och du låter som en rabiat idiot. Förhoppningsvis håller tummarna, inget mer woke vore väldigt bra. Men jag vill avsluta med medicinsk skuld. De flesta personliga bankrutterna som amerikaner genomgår beror på just att de har medicinska skulder. Alltså att du har gjort allting rätt i ditt liv och försökt spara, så blir du sjuk, får cancer eller vad det nu kan vara för sjukdom, hamnar på sjukhus och där går alla dina besparingar och nu är du skuldsatt. De här skulderna säljs så att och sjukhuserna, de hittar ofta på vad saker kostar och saker kan kosta otroligt mycket. Men de här skulderna säljs oftast om de inte kan få drivas in direkt. Och de säljs för ungefär 10 cent på dollarn. Så om du är skyldig $1,000,000 så är din skuld egentligen värd $100,000 på öppna marknaden. En kvinna vid namn Casey McIntyre avled tragiskt av livmoderscancer vid 38 års ålder. Och hon ville att hennes minne skulle hedras och hennes familj genomförde detta med en kampanj med en välgörenhetsorganisation som heter RIP Medical Debt. Som alltså är en organisation som köper människors medicinska skuld. Och sen förlåter den. Och hon gjorde det därför att hon hade bra försäkring. Fick väldigt bra vård. Tyvärr, livmoderscancern vann ändå. Men hon fick väldigt bra vård. Men hon och hennes familj såg då vilka priser som sjukhusen tog för vården. Så att postumt drog de igång en kampanj som har dragit in nu $140,000. Vilket alltså är nog att köpa och förlåta $14,000,000 i medicinsk skuld. Så tack till henne, Casey McIntyre och hennes familj. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar. Mottagas med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid om du kontaktar mig. Oftast inom 24 timmar. Om du kontaktar mig och inte hör något, kontrollera din spam folder. Och om du kontaktar mig på Facebook så är det mycket möjligt att Facebook helt enkelt inte klarar att meddela mig att någon har kontaktat mig. Varför detta är svårt för Facebook vet jag inte, men det är det. Så alltså facebook.com/amerikapodden som ett ord, och mina favoritmänniskor i hela världen finns på Patreon. Patreon.com/amerikapodden. Det är ditt stöd om du gillar podden, vilket jag hoppas att du gör. Ditt stöd är enormt uppskattat och du kan betala. Ge så lite som 20 kronor i månaden, mindre än en kopp kaffe på Pressbyrån, för att stödja podden. Men det är inget krav och jag gömmer ingenting bakom betalväggar. Men det är uppskattat. Okej, kontakta mig väldigt gärna. Hej! snabla@amerikapodden.com. Gammal hederlig ulands e-post. Bästa sättet. Så, krama varandra i trafiken. Gobble, gobble.